En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
En läkare konstaterade det här ganska snyggt när han egentligen bara sa så här: vad vi kan veta är följande. Vad vi har att göra med i fallet Alexander den Store, det är en kolerisk, svårt traumatiserad alkoholist som sannolikt led av magsår och en missbildad kotpelare och som dog vid 33 års ålder i sviterna av feber.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjena!
Vet du vad jag har tänkt på?
Vadå?
Jo, att när man undervisar så slår den ibland att det verkar finnas personer i historien som alla människor känner till och har någon slags uppfattning om. Jag tänker till exempel på Julius Caesar. Jag tänker på Adolf Hitler. Jag tänker på den egyptiske faraon Tutankhamon. Har du några fler exempel på just den här personen som alla verkar känna till?
Oj, alla. Det är svårt att svara på. Jag känner mig inte som alla. Men Columbus kanske?
Ja.
Stalin.
Absolut.
Inte så positiv konnotation, men ändå. Rikard Lejonhjärta. Karl den 12:e, i alla fall om man är född i Sverige.
Absolut. Det finns ju flera sådana. Men en jag tänker på och som jag tänkte att vi ska prata om idag är nämligen Alexander den Store. Han är ju oerhört fascinerande, tycker jag. Alltså mannen då som är en... För att beskriva någon som en skicklig fältherre, bygger upp ett enormt välde som sträcker sig från Adriatiska havet i väster till Indien i öster. Han kunde titulera sig kung över Makedonien, farao i Egypten och härskar över Persien och Asien. Och det är ju inte dåligt, får man säga.
Imponerande.
Absolut. Men innan vi kommer in på det här med Alexander den Stores liv och inte minst hans död så tänkte jag att vi ska komma lite grann i stämning och jag ska ta med dig på en resa i tid och rum. Och vi ska ge oss tillbaka till den 10 juni år 323 före Kristus och vi befinner oss nu i Nebukadnessars palats i Babylon och här ligger en 33-årig man för döden. Han har varit sjuk i flera dagar. Dessförinnan så har han festat mycket hårt med sina vänner. Han har druckit kopiösa mängder vin till långt in på nätterna. Och efter att ha lämnat en sån här fest, ett riktigt veritabelt fylleslag hemma hos sin gode vän Medios, så känner han sig lite dålig. Det känns som om han skulle ha feber. Så han tänker att ja, men det här symptomen kan man ju lindra. Jag kan ta ett kallt bad. Jag kan därefter sova i det här svala badhuset för att liksom få ner kroppstemperaturen. Men det hjälper inte, utan tvärtom. Följande dag så är han riktigt, riktigt, riktigt dålig. Faktum är att han är så pass illa däran att han får be sina tjänare bära ut honom till offerplatsen för att han ska kunna offra till gudarna som han brukar göra. Men inte ens det här gudaoffret hjälper utan han blir bara sjukare och sjukare. Och den 9 juni, alltså dagen innan han dör, då är han så pass dålig att han knappt kan prata. Och man har hållit undan Alexander från sina soldater ett tag och soldaterna undrar vad det är som håller på att hända. De misstänker att eventuellt så är det så att Alexander redan är död, men att hans livvakter hemlighåller det här dödsfallet för dem. Så för att undvika onödiga rykten så släpper man in soldaterna och de kunde då se den här dödssjuke kungen där han ligger på sin bädd, knappt den han kunde göra i princip var att röra lite grann på sin högra hand som till en hälsning. Och följande då, alltså den 10 juni, så är det slut. Och därmed så är Alexander den tredje av Makedonien död. Alltså den Alexander som vi känner som den store. En av de här riktigt berömda gestalterna i historien.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men, Andreas, ska vi ta det här från början? Vad är det vi vet om honom egentligen? Alltså, när föddes han? Vilka var hans föräldrar? Hur såg hans uppväxt ut?
Alltså han var en ganska privilegierad typ. Han var ju en kungason. Föddes i den makedonska huvudstaden Pella. Som ju idag, det kanske vi kan konstatera, ligger i norra Grekland.
Just precis.
Men då i Makedonien. Och det var väl i kungapalatset. Hans pappa var ju kungen, Filip den andre. En stor, ganska känd kung även han. Stor härförare. Hade innan Alexander Store liksom blev den här legenden, hade pappa redan, vad ska man säga, mjukat upp de grekiska stadsstaterna ganska rejält. Det kanske vi återkommer till senare. Och hans mamma var väl, vad heter hon, Olympia eller Olympias, och var en kungadotter med väldigt fina anor. Alltså bägge två hade det, tror jag, bägge föräldrarna. Alltså pappan kunde väl räkna sina anor tillbaka till Herkules, alltså Zeus son.
Och det är inte så dåligt.
Nej, det kan inte bli mycket bättre. Medan mamman då hade då en familjehistoria som kunde sträcka sig tillbaka till hjälten Achilles. Han som var odödlig, förutom att han hade då en Achilleshäl och dog under slagkampen om Troja. Alltså vi kunde läsa om honom i Homeros Iliaden. Så ett ganska förpliktande, vad ska man säga, föräldraarv föddes han in i, denna Alexander, den lille.
Och just den här Achilles spelar ju väldigt stor roll för honom. Achilles blir ju lite grann av Alexanders förebild. Vi kan återkomma till det, men naturligtvis kände Alexander den store till berättelsen om striderna i Troja. Han kände till Iliaden och var mycket inspirerad av det här.
Kan man tänka sig att han leder någon slags Achilles-komplex?
En del av de saker han gör under sitt liv tyder ju på att så skulle kunna vara fallet.
Nej, jag har aldrig hört talas om detta, men det skulle vara rimligt.
Alltså, ja, absolut.
Förknippar ju ofta Achilles med en häl. Men
det skulle kanske kunna vara ett komplex också. Ja,
helt klart.
Men jag tycker också det är lite spännande. Han föds ju i en tid där man tror på järtecken som vasslar om framtiden. Och faktum är att när han föds då den här dagen den 20 juli år 356 f.Kr. Så råkar ju det här vara exakt samma dag, eller snarast samma natt, som Herostratos eldar upp Artemis-templet. Det är förstås ett av antikens 7 underverk och som ger honom då herostratisk ryktbarhet.
Ja, ett herostratiskt berömt exempel just, i historien, precis, kan man säga.
Men vad vet vi om Alexanders undervisning? Vad får han för utbildning?
Alltså den är väl ganska toppklassig, kan man säga. Alltså det är ju självaste Aristoteles som är hans huvudlärare, som tränar honom då som en slags ung adept i kritiskt tänkande och i filosofi och allt möjligt. Så han får ju en ganska optimal skolning. Samtidigt som han naturligtvis också, som sagt, han läser sin Homeros och han tränas ju upp till krigare. Alltså han har en ytterst krigiskt orienterad och krigiskt ganska skicklig, alltså militärt skicklig pappa, som bekant.
Pappan lär ju ha varit i princip ärrad över hela kroppen.
Saknar han ett öga till
stor,
och med.
Stor, muskulös och enögd.
Just, han hade en lapp för ena ögat.
Och måste ju ha gjort ett ganska så skräckinjagande intryck
det
på
sin omgivning. Ja, det tror jag. De hade en lite jobbig relation, va?
Ja, det verkar ju som att han också kunde bli lite kvickilsk. Mm. Nu säger att de hade en dålig relation, är det något speciellt du tänker på?
Ja, men var det inte någonting med att pappan närmast höll på att hugga ihjäl Alexander i någon slags fyllebråk under pappans bröllop med bröllopsfest efter giftet med hustrunummer, vad var det, 7, 8, 9?
Nummer
7
var det denna gången, nummer 7 var det. Ja. Och mycket yngre då naturligtvis.
Och någon av gästerna, var det till och med brudens far, antydde att Alexander var en oäkting, en bastard. Varpå Alexander kastade en vinbägare i ansiktet på den här prominenta gästen. Varpå pappan reagerade, som pappor gör ibland, med att dra sitt korta vassa svärd. Och snubblade i ett försök att hugga dem mot Alexander.
Pappan var ju vid det här tillfället inte spiknykter för att uttrycka det milt. Utan han raglar ju fram mot Alexander, som du säger, med draget svärd. Ja. Och drattar ju omkull helt enkelt.
Frågan är om Alexander var spiknykter.
Alexander var nog inte spiknykter heller. Det var ju liksom inte det som var, alltså makedonierna var ju kända för att supa väldigt hårt på sina kalas. Det var ju gärna så att man drack tills man faktiskt stupade. Ja. Och det gör ju bokstavligt talat pappan på den här festen. Ja. Men det där kanske inte var det värsta, utan det värsta är ju det som Alexander gör efteråt. När pappan ligger där, hjälplös, ömklig med sitt svärd, så säger ju Alexander inför alltså sittande gäster att va? Vad är det med dig? Liksom, här pratar du om att du ska dra ut i fält, du ska gå krig med perserna. Och du kan ju inte ens ta det mellan två bord utan att ramla omkull. Och det kanske inte är någon slump då att både Alexanders mamma då, Olympias, och Alexander och även hans syster finner det för gott att lämna landet. Ja, de flyr ju faktiskt efter den här händelsen och beger sig till Epirus då, där Olympias bror var kung.
Så han lever nästan i exil ett tag?
Som det gör han ju innan det, relationen tar sig igen mellan far och son. För det gör den ju faktiskt. De försonas ju. Men man kanske kan förstå då på Filip den andra att han inte, på hans agerande, att han måste ju genom sitt agerande och sätt att vara skaffat sig en hel del ovänner. Och det är ju det som liksom blir hans öde också. Han blir ju faktiskt nedstucken av en av sina närmaste män, sin egen livvakt, Pausianas, i samband med en teaterföreställning. Just där Pausianas går upp och kör sin dolk mellan revbenen just på det. Filip då som stendör. Och där, alltså kungamakten i Makedonien var ju inte ärftlig.
Nej.
Men efter många om och men så lyckas i alla fall Alexander med sannolikt benäget stöd av sin ömma moder
Olympias
se till att göra sig till kung över Makedonien.
Ja, hon verkar vara en ganska viktig maktspelare i det här dramat.
Hon spelar nog väldigt stor roll i hans liv, verkar som att hon styr trådarna, och hon är också då utsatt för ett hot med tanke på Philips alla äktenskap. Och den dagen Philip skaffar sig någon annan potentiell arvtagare, även om kungariket inte var ärftligt, så ligger ju både hon och Alexander eventuellt ganska illa till. Men han blir alltså kung.
Ja.
336 över Makedonien. Man har ju också pratat om huruvida det här mordet på Filip II, om det var Pausanias själv som gör detta, alltså som någon slags hämndaktion eller någonting sånt, eller om det här helt enkelt var en del av en konspiration där mycket väl då mamma Olympias kan varit inblandad. Men om detta vet vi inte. Men Andreas, Alexander är ju mest känd för liksom att han har skapat det här enorma väldet. Mm. Om jag skulle be dig väldigt stora drag med bred pensel måla upp, hur går det till när Alexanders välde växer?
Ja, just det. Jo, men för det första så hade ju pappan då redan mjukat upp de grekiska stadsstaterna. Alltså Aten var i princip redan krossat vid det här laget. Det var väl det här slaget vid Charoneia 338 före Kristus, alltså kort innan Alexander blir kung. Så han börjar med att dra iväg med sin makedonska här ner i det grekiska området, och där underkuvar det motstånd, alltså det som finns kvar, det är i princip Sparta. Och så ställer han sig då i spetsen för det här makedonsk-grekiska enade väldet, ett erövrat territorium, och säger att han är ganska bra på propaganda, i mitt intryck, att han nu ska han då hämnas på perserna för den här invasionen av det grekiska området på 480-talet då, före Kristus. Det här som bland annat den berömda historikern Herodotus skriver om, alltså när kung Xerxes invaderade Grekland. Han ska hämnas för det. Så han ger sig iväg då i österled via Anatolien, alltså det som vi idag skulle kalla för Turkiet, där bland annat då Troja finns, och han finner Achilles grav, kastar något spjut i marken och svär någon dyr och helig ed om att nu är hämndens timme kommen och att han ska erövra hela världen. Han har med sig 50 000 soldater och en ganska stor enhet, vad ska man säga, vetenskaplig enhet bestående av filosofer, allsköns skrivare, poeter, forskare, historiker som dokumentera allt de ser, och inte minst Alexander den Stores egna bravader. Alltså han var mitt intryck att han var rätt bra på propaganda. Och sen går det ju liksom slag i slag. Alltså han besegrar ju den persiska motståndaren i olika arméenheter vid olika berömda slag med mer eller mindre exotiska namn. Slaget vid Issos är till exempel ganska känt. Tar sig ner till Egypten. Han gör någon omväg ner till Egypten där han utropas till farao. Grundar Alexandria. Träffar något orakel som säger att han är någon slags inkarnation av Zeus.
Det är precis det man vill höra.
Ja, precis, precis. Jo, exakt. Man hade ju redan, det var som att säga, herkuleiska anor, så helt ologiskt var det väl kanske inte ur dåtidens perspektiv. Och sen beger sig iväg mot det persiska kärnterritoriet, alltså nutidens Iran, och besegrar då i några så här sista slag det som är kvar av den persiska armén, ser till att hans motståndare, kung Darius den tredje, slås ihjäl. Han dödas ju i kriget. Och där tycker många att han borde ha varit nöjd. Det tyckte många av hans soldater. Men det var inte Alexander. Han hade större mål än så. Han gav sig vidare österut och korsade Indusfloden och kom in i det område som vi idag känner som Indien. På hela vägen upprättade en massa fältläger. Han hade koll på det där med försörjningslinjer. Så han upprättade ganska avancerade fältläger som senare blev städer. Hellenistiska städer, det kanske vi kan prata om i senare fas. Men att då Samarkand är ju ett arv från den tiden, staden Samarkand. Och då befinner vi oss ganska långt borta från Makedonien, så att det sträckte sig rätt långt. Men det var liksom ett militärt erövrat territorium med små så här fältstationer på vägen. Det var ju ett sammanhängande rike. I alla fall, en bit in i Indien så får trupperna nog. De tycker att det här är för eländigt. Det har regnat i 70 dagar och folk dör som flugor omkring sig, diverse febersjukdomar.
Krokodiler, ormar, allsköns elände.
Exakt, exakt. Men Alexander, han vill ju bara marschera och kriga mot allt som rör sig. För han ville nå fram till världens ände. Han var ju övertygad att han var i närheten av den fysiska slutpunkten av världen. Och det vill han se.
Och det var vattnet på andra sidan, Indien.
Precis, precis. Men han tvingades vända om på grund av ett myteri bland trupperna. Så liksom ytterligt bitter över allt han såg omkring sig. Och då tror jag, ganska fördrucken av olika skäl, så började han marschera tillbaka. Alltså västerut. Mot hemåt helt enkelt.
Ja, mot rikets gamla kärnområden, ja, kan man väl säga. Och man kan lägga till här också att han har ju då också skaffat sig kontroll över en av de antikens mest lysande städer, nämligen Babylon.
Just det.
Och det gör man ju redan på 330-talet. Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men nu, när vi befinner oss här då i Indien och det här höstregnet då, det har varit myteri, då är ju året 326. Och nu ska vi ge oss tillbaka. Motvilligt naturligtvis, som du säger. Han var ju inte nöjd med detta, men han kunde ju inte göra på ett annat sätt med tanke på att han höll på att förlora stödet från till och med de som har varit honom trogna i alla år. Så det är väl det som gör att det här beslutet eller att det här, att han fattar det här beslutet att vi ska återvända hemåt. Men jag tänker att utan att gå för händelserna för mycket i förväg, men han har ju lämnat ett arv efter sig som har just med det här stora väldets utbredning att göra. För det som händer här, det är ju att olika kulturer, eller om man vill något förenklat säga öst möter väst. Mm. Det är ju det som händer här. Och det är en idéströmning som vi känner, och som när vi undervisar kallar för hellenism. Vad är liksom grunden i den här hellenistiska kulturen?
Jo, men det är ju en slags syntes, va? En slags kulturblandning som uppstår där i mötet mellan, vad ska man säga, öst och väst. Det är ganska grova termer i det här sammanhanget. Men alltså, hellenism, det kommer från Hellas, det grekiska ordet för Grekland. Och Alexander och hans trupper och hans vetenskapliga entourage för ju med sig något slags grekisk kulturarv. Något slags, och naturligtvis det grekiska språket som blanda samman med diverse lokala kulturer, lokala traditioner och det som vi kanske då med lite ålderdomligt intryck eller uttryck skulle kunna kalla för orientalistiska, vad ska man säga, kulturella uttryck och orientala religioner också, kan man säga. Och det är väl kanske framförallt något, kan jag tänka mig, som händer efter Alexander. Det är liksom som du nämnde, the legacy, alltså hans arv.
Det här är ju arvet.
Alltså, han är ju i grund och botten framförallt en krigare. Men alltså de här fältlägren som han har upprättat, de utvecklas ju till städer. Och det här riket som han upprättar, det brakar ju ihop naturligtvis efter hans död. Det är inget sammanhängande kejsardömer eller något sånt. Men det blir en slags mindre kungariken där de här städerna, de hellenistiska städerna, fyller en viktig funktion. Och där är det ju grekiska som är någon slags lingua franca, alltså världsspråket. Och där möter då de grekiska kultiska religionerna, till exempel de här österländska mysteriereligionerna. Och där möts grekiskt, egyptiskt, judiskt etc. etc. Så det blir till massa intressanta blandprodukter. Till exempel är det många som påstår att det här vi får, vad ska man säga, frö till många av de här, till de här stora världsreligionerna. Alltså bland annat kristendomen.
Kristendom, islam.
Judendomen, absolut. Ja, som redan existerar i det här laget, men alltså den vidareutvecklas.
Och det gör ju att det här väldigt, som du säger, även om det inte håller ihop, så blir ju arvet efter det väldigt, väldigt viktigt. Men låt oss komma tillbaka då till 326. Nu är det stopp, nu drar vi oss tillbaka. Ja. Och han inleder ju, successivt närmar man sig ju då Babylon, men det är ju enorma sträckor att tillryggalägga. Det tar ju alltså 3 år, 323 är man ju framme vid Babylon.
Ja.
Och vi inledde ju med scenen i början här, juni 323. Och han inledde ju själva sista marsch mot Babylon redan i februari det här året. Och som sagt, det här är ju en tid där man tror på järtecken. Och ska man tolka de här tecknen som Alexander får berätta för sig i samband med att han bestämmer sig för att gå mot Babylon, så borde han kanske ha låtit bli. Ferban säger, jo, han tågar över floden Tigris. Han får rådet av några spåmän att nej, tåga inte in i staden. Vi har sett tecken som tyder på att det här kommer inte att sluta väl. Babylon är farligt för dig. Men han bryr sig inte om detta. De säger till honom, du får inte marschera mot väster, därför att om du går mot väster så kommer du att se den nedåtgående solen, nedgång och fall. Det får inte hända, vi vill inte se detta. Om du nu ändå tänker göra det här, om du tänker gå in i Babylon, så måste du göra det genom att gå in genom den västra porten, så att du går mot den uppstigande solen i öster, för det är bra. Och det fanns flera sådana här tecken, bland annat en man som innan han begick självmord genom att bränna sig själv till döds, säger till Alexander, vi ses i Babylon. Alltså, tecknen är dåliga.
Onda till och med skulle
mycket
jag säga.
Mycket onda. Men icke desto mindre, han kommer då till Babylon sommaren 323. I vilket skick är han då? Vad vet vi om hans hälsotillstånd?
Ja, det är svårt att ställa en diagnos här på avstånd när man A, inte är läkare, B, befinner sig några tusen år efteråt. Och det här är ju då lite omtvistat faktiskt, men det är väl mycket som tyder på att han, den här mannen, ingalunda var frisk som en nötkärna. Alltså varken då fysiskt eller psykiskt. Han var ju till att börja med, är det mycket som tyder på att han var ganska alkoholiserad. Alltså han drack kopiösa mängder. Han drack konstant och han drack väldigt mycket. Alltså även då enligt dåtidens synsätt. Alltså det noterades då att han ofta kunde uppföra sig väldigt irrationellt under vinets påverkan. Han dödade bland annat en kompis, möjligen en älskare till och med, under ett deliriskt rus.
Och det får ju faktiskt avstå från alkohol inte mindre än 3 dagar.
Precis. Ja,
precis. Så det måste ha gått honom hårt till sinnes.
3 vita dagar, ja. Just det. En vit period. Nej, men så var han väl, framförallt i slutet av sitt liv, så led han ju då någon slags paranoia, eller vad man ska säga. Han var ju sjukligt misstänksam och kämpig. Han jobbade ju stenhårt. Han var ju konstant i rörelse. Alltså han måste ju ha varit allmänt utbränd och nedsliten. Plus att han också rörde sig genom, alltså ganska bokstavligt talat, sumpiga områden. Alltså det är ju djungler och det är träsk. Alltså trakter som är hemsökta av diverse hemskheter. Vi snackar ju ohyra, myggor som sprider farliga sjukdomar, amöbor och parasiter och allt möjligt.
Och vi vet ju också att han vid flera tillfällen sårades mycket svårt i strid och var nära att dö av detta. Mm. Vilket naturligtvis kan ha skapat någon slags posttraumatisk stress hos honom. Vi vet ju också att han hade ett medfött handikapp, eller vad vi ska kalla det för. Han är ju sned i ryggen, väldigt sned nacke.
Ja, just det.
Tyder på att han kan ha haft någon form av skolios.
Kan man se det på bilderna?
Lite grann, tror jag. Det finns ju en del som har studerat de här bilderna, men det de har framförallt tagit fasta på, det var ju, är ju att han förmodligen inte betraktades som särskilt vacker,
ja,
i sin egen samtid. Han var liksom inte en grekisk idealbild egentligen. Han var ljusårig, han bar inte skägg, han var ljus i hyn, vilket måste ha väckt ett visst uppseende. Han var ganska kort, men precis som sin pappa väldigt muskulös, vilket man naturligtvis blir med den typen av lever. Om man bortser från alkoholen, så var ju ständigt i rörelse. Mycket krigiska övningar. Hans uppsyn beskrivs som skrämmande. Blicken som liksom lätt diffust vattnig, och sen den sneda nacken då.
Det låter som man skulle kunna spela så den här gamla tyska skådisen Klaus Kinski.
Ja, men precis. Jag tänkte faktiskt på honom när jag läste den här beskrivningen av Alexander.
Ja.
Vem, om jag skulle göra filmen om Alexander, vem skulle jag kasta?
Ja, precis.
Vi kan säga att det finns ju faktiskt en film om Alexander, det finns ju fler filmer.
Ja.
Men den senaste är ju den här som gjordes av Oliver Stone 2004.
Är det han, The Colin Farrell, som spelar Alexander Store där?
Ja, jag bara, han är ju glimtare. Ganska lik, så.
Men kanske snyggaste laget då?
Kanske snyggaste laget,
och,
ja.
Och relativt, är han inte något så här, åtminstone brunmuskig?
Ja, jag tänkte säga beige, men olivfärg, ja, väl så, ja.
Han har inte, vad ska man säga, Klaus Kinskis complexion, som det heter. Han är inte så genomskinligt blek.
Nej, och jag var ett tag sedan jag såg filmen nu, men jag vill minnas också att det man tog fasta på där var ju Alexander som slags kulturbyggare, och egentligen mindre Alexander som krigaren, och inte just det här med att det är klart att det finns mycket dryckesscener i det, men han framställs aldrig som speciellt sjuk. Men forskningen säger ju ändå någonting annat.
Jag ställer mig ganska tvivlande till den idén om Alexander som kulturbyggare. Jag tror att han var en försupen flåbuse.
Och att hellenismen blir någon slags efterhandskonstruktion.
Precis, och att han var bra på propaganda.
Absolut. Jag delar helt och hållet den uppfattningen. Men om vi går tillbaka till hans fysiska tillstånd. Vi har då konstaterat att han drack kraftigt. Ohyggligt mycket till och med. Även med dåtidens mått mätt.
Mm.
Kan man tänka sig att han hade andra sjukdomar? du nämnde att han har vistats i områden där det finns otäcka myggor. Man nämner ju oftast då att han före sin död klagade över frossa, svettningar.
Ja, utmattningskänslor och feber. Ja. Alltså man återkommer ofta till just precis den här febern. Så liksom tyfus, malaria, denguefeber pratar man ju om idag. Alltså vi kanske ska prata om den konkreta dödsorsaken lite senare, men alltså som västerbottning som vet att även de vackraste fiskeplaner till exempel kan grusas av en mygga eller ett antal myggor, så tror jag att någon obehaglig febersjukdom spriden av de här myggorna som fanns i de här områdena kring Babylon, det är ju sumpmarker, kombinerat med hans ganska svaga allmäntillstånd, kombinerat med alkohol och allt sånt, jag tror att det kan ha varit en av förklaringarna. Men alltså, jag har faktiskt läst en diagnos som ställdes ganska nyligen av någon nederländsk läkare som fick en del uppmärksamhet. Hon påstår ju att han förmodligen då led av någon slags autoimmun nervsjukdom som bröt ner honom. Och som gjorde att han då, de här symptomen som du läste upp där i startscenen, att han på något sätt successivt så släcktes liksom systemet ner. Alltså att han gick från att liksom, ja, var väl ganska god igår, paralyserades i ganska rask takt, förlorade talförmågan och sen låg han kvar i flera dagar och andades väldigt svagt och kunde inte göra så mycket annat. Det var bara svagt att folk länge trodde att han var död. Han levde förmodligen fortfarande efter att ha blivit dödförklarad. Det noteras ju ändå i samtida källor att hans kropp förmultnade inte. Det tog ett antal dagar innan hans kropp började gå i upplösning. Och det har man då tolkat i samtida krönikor som ett tecken på att han verkligen var Zeus inkarnation på jorden. Men anledningen till att den här nederländska läkaren var kanske att han fortfarande levde. Man kollade inte pulsen på den tiden, man kollade andedräkten och han andades, men jättesvagt.
För det var andedräkten som var just tecken på liv.
Precis, precis. Pneuma. Anden.
Just precis. Ja, det är mycket intressant det här med hans... Det finns ju väldigt mycket skrivet om just hur dog Alexander. Och en vanlig uppfattning har ju varit att han har blivit giftmördad.
Ja.
Därför att han hade ovänner omkring sig.
Inte orimligt.
Absolut inte. Det kan vara hans general, det kan vara en halvbror, det kan vara hans andra hustru som hade synpunkter på honom.
Helt klart.
Och därmed kunde tänka sig att ta honom av daga. Det har ju också, vi har ju pratat om hans superi, men alltså det finns ju också de som menar på att det är själva supandet i sig, det är liksom en rejäl fylla som gör att han faktiskt dör. Han ska ju enligt någon ha avslutat sista festkvällen genom att kolka i sig, svepa 6 liter vin. Och det kan ju inte vara bra för någon.
Nej.
Så att efter att ha svept den här stora mängden vin så känner han då en ohygglig smärta i ryggen. Och sen att han då får feber. Och det har en del forskare tolkat som att han drabbas av en akut bukspottkörtelinflammation.
Alltså förorsakad av vinet.
Förorsakad av vinet som löser ut detta. Och en del har då sagt att det kan också vara en akut alkoholförgiftning. Just av de här 6 literna konsumerade på en och samma gång.
Inte orimligt.
Det finns ju en nu har man ju det, alltså det är ju jättesvårt att ställa diagnoser på döda personer
som,
absolut, men de har ju försökt göra det. Jag har ju spekulerats i till exempel om Jeanne d'Arc med sina syner egentligen led av epilepsi, om kejsar Claudius eventuellt led av cerebral pares, och Mozart med sin svårighet att anpassa sig till olika sociala situationer eventuellt kan ha haft Tourettes.
Och Karl XII Aspergers.
Precis, har vi fler sådana?
Massor. Alltså, Churchill var bipolär.
Ja, Erik XIV eventuellt galen.
Ja.
Så.
Och att Martin Luther led av ett Oedipus-komplex.
Ja, det är intressant. Men i desto mindre så har ju det här inte hindrat människorna att försöka liksom söka och ställa diagnoser på historiska människor. Och naturligtvis också på Alexander. Och idag finns det ju en databas som heter ICD-10 på svenska. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Gemenligen kallad ICD-10. Och det man har gjort här då är att man har gått igenom de här källorna som finns om Alexander den store, om hans död. Det finns ju inga samtida källor bevarade, men däremot finns det avskrifter något senare av källor som ska ha varit samtida. Så de har man använt sig av och man har tittat på avbildningar, mosaiker, mynt och så har man liksom matat in de här olika faktauppgifterna i den här databasen. Och så jag tänker lite grann som när jag var liten såg professor Baltasar. Man stoppar in det här, så drar man in spak och vad fick man ut här? Vad kunde forskarna konstatera? Vad led han av? Blev vi klokare av detta?
Han led väl av närmast allt, som jag har förstått det. Allt som man inte ville lida av. Tyfus, nilfeber, malaria, psykiska störningar, orsakade av alkohol, abstinens, delirium, PTSD.
Så det finns helt enkelt en hel del att välja mellan. Och det går heller inte helt och hållet att avfärda den här tesen om förgiftning, därför att man har ju då, menar man på, att man kan se att han förmodligen har drabbats av stryknin, arsenik eller diverse otäcka växtgifter. Så igen, och dessutom är ju problemet, vi har ju ingen kropp. Vi vet ju inte var Alexander är någonstans. Vi kan inte ta vävnadsprover på honom. Jag tycker att en läkare konstaterade det här ganska snyggt när han egentligen bara sa så här: vad vi kan veta är följande. Vad vi har att göra med i fallet Alexander den Store, det är en kolerisk, svårt traumatiserad alkoholist som sannolikt led av magsår och en missbildad kotpelare och som dog vid 33 års ålder i sviterna av feber. Men Andreas, det här är ju spännande, tycker jag. Alltså, det finns ju fler berömda personer. Och när de här personerna dör så skapas det liksom myter och rykten kring de här dödsfallen. Varför har vi ett behov av det, tror du?
Ja, men det känns väl lite grann som om liksom stora personer som lever så storslagna liv, alltså deras enda lykt måste också vara storslagen på något sätt. Det kan inte vara något banalt. Det kan inte vara något säkert som en ensam försupen man som hugger ihjäl eller skjuter ihjäl Olof Palme på öppen gata till exempel. Det måste finnas en konspiration med i bakgrunden. Och ibland, nu vet man också som historiker, att ibland ligger det någonting i det där också. Alltså konspirationer existerar ju faktiskt inte bara i konspirationsteorier. Alltså det finns ju också vissa historiska belägg för att liksom kolla åt det hållet ibland. Alltså tänk på Julius Caesar, tänk på Gustav den tredje till exempel.
Och i fallet Alexander så är det väl så enkelt att vi helt enkelt inte, eller många helt enkelt inte vill att han ska dö av något så banalt som ett myggbett.
Nej, men det tror jag fortfarande då.
Tror jag också. Tack för idag, Andreas.
Tack ska du ha. Hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skildrar dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.